Hej Po.
Hallå Sofia. Vi är ju inför publik idag.
Ja, vi är i Jönköping.
Ja, på landsbygdsriksdagen. Mm. Alltså, publiken hörs ju inte. Alltså, nu när man har lurarna på sig så är de så här. Kan ni applådera en gång? Det lät nästan pålagt.
Mm. Den kan vi använda sen om vi känner att vi behöver applådera någon.
Absolut. Landsbygdsriksdagen, nu har det ju varit pandemi, så att det var 4 år sedan den arrangerades senast, vad jag vet. Och då var det ju också valår. Mm. Då var det när Örnsköldsvik, då var jag där. Då var det fullt ståhej och partiledarutfrågning och sådana saker. Mm. Och det är lite det vi ska prata om idag också. För det var ju partiledarutfrågning igår.
Ja, som vi lyssnades på. Politikerutfrågning. Det var inte så många partiledare.
Nej,
där.
Nej, sant. Det var faktiskt bara 2.
Ja.
Men ändå. Man kan också säga att de som arrangerar Landsbygdsriksdagen är ju Hela Sverige ska leva. En slags paraplyorganisation kan man säga för utvecklingsgrupper.
Ja. Och någon slags sammanhållande kraft för väldigt många rörelser som verkar för landsbygder i Sverige kan man säga.
Ja, och ett sammanhang som jag historiskt har haft ganska mycket problem med.
Jag tror att vi har pratat om det i något avsnitt, kanske.
Det är det här med de goda exemplens tyranni och sånt. Jag tror ju mer på dåliga exempel, personligen då. Men det är en smakfråga kanske. Eller en strategifråga. Det vi ska sikta in oss på lite grann, det är ju det här med landsbygden som valfråga. För nu är det ju valår. Och detta år, liksom rätt många tidigare år måste man väl säga, så har ju liksom landsbygdsfrågan pekats ut som en stor och viktig valfråga.
Ja, men jag vill ändå hävda att den pekas ut lite mer och lite starkare i år än vad den har gjort tidigare.
Jo, men så är det ju.
Den har ju ändå seglat upp och till och med så att jag tror att den kommer att fortsätta vara en valfråga in i det sista, vilket inte har varit fallet.
Nej, precis. För förra valet så var det också så. Jag minns den känslan från Örnsköldsvik att det var liksom så här, oj, i år kommer det nog hända någonting. Men sen handlade valet ändå bara om brott och straff, tror jag. Mm. Och migration.
Ja.
Men nu vet jag inte. Nu får man ju se. Nu är det liksom väldigt många frågor som är landsbygdskopplade är ju viktiga i valet. Och det är ju liksom, jag menar, dels har vi pandemin som vi har levt igenom och de flyttmönster som har kommit, nya flyttmönster, nya siffror, ny demografi som har kommit till följd av pandemin till viss del.
Alltså om man ska sammanfatta det väldigt hårt, så är det ju landsbygdsfrågan som valfråga har tjänat på kris och krig.
Mm, jo, det måste man ju säga.
Därför att pandemikrisen och inte minst kriget som pågår nu i Ukraina har ju påverkat och gör att Norrland. Och landsbygden blir viktig. Också
och landsbygdens resurser.
Precis, framförallt resurser. Och det handlar ju om energipriser, bränslepriser. Vi måste ställa om ännu fortare beredskap, livsmedel. Mm. Sånt som vi inte har pratat särskilt mycket om tidigare, men som vi börjar prata om under pandemin. Mm. Och som nu har seglat upp väldigt högt.
Jag skulle vilja lägga till en sak, en kanske lite dyster aspekt till det här, och det tycker jag kanske är kulturkriget. Att landsbygdsfrågan har också kommit in i politiken via det här pågående kulturkriget. Och där det finns krafter som vill använda landsbygdsfrågan i kulturkriget i ett slags vi och dem diskussion där verklighetens folk lever på landet och
hjärtlandet.
I hjärtlandet där bor verklighetens folk, och i storstaden så bor de här degenererade människorna som håller på med woke, PK, dricker sojalatte och alltså det är ett krig importerat från USA som har kommit hit. Och där vi nu till och med har då en gruppering som kallar sig för banjohöger. Och viftar med vapen och liksom lyfter fram den typen av frågor. Det är väldigt inspirerat av liksom republikanerna i USA och hur de har tänkt liksom kring stad- och landfrågor. Och det tycker jag också är... Det tycker jag också tyvärr är lite synligt här på Landsbygdsriksdagen i några programpunkter.
Ja, kanske.
Om jag ska vara elak.
Ja. Jo, men det har du såklart rätt i. Men jag tänker också att ju mer man pratar om det, desto mer luft ger man också åt det kulturkriget.
Ja, just det.
Alltså jag tror på att lyfta det som är viktigt. Det som är konkret, sakfrågor.
Jo, det gör ju jag också.
Och försöka tona ner det här.
Nej, men jag vill inte vara med i kulturkriget. Men Nej. Jag bara konstaterar att jag tror att landsbygdsfrågan också tyvärr har fått en viss luft. Och att vissa som är intresserade av kulturfrågan eller landsbygdsfrågan nu har kommit in i den här vägen. Och då tänker jag kanske till och med... Eller med så här, Kristdemokraternas strateg Johan Ingerö till exempel, uppvuxen i Skarpnäck utan relation till landsbygden, vars intresse för landsbygden verkar vara just liksom sydstatsrock och vapen.
Ja.
Och han försöker få in liksom de aspekterna i svensk politik.
Mm.
Det här har ju för övrigt DN skrivit ett långt reportage om, Björn af Kleen gjorde det. Ja.
Ja, sen nämnde vi att också den här gröna industriella revolutionen som verkligen har ökat i takten de senaste åren har ju också gjort att landsbygden har blivit viktig på riktigt.
Ja, och Norrland.
För politiken, ja, och Norrland inte minst.
Jo, och det är lite yrvaket måste man säga. För man vet inte riktigt hur man ska producera politik som ska funka med det. Det där tycker jag... fortfarande är rätt svajigt.
Mm. Liksom. Ja, det är mycket som ligger efter också. Som du säger, det är yrvaket. Det finns fortfarande ingen fungerande infrastruktur.
Nej. Och det leder ju in på partiledardebatten. Och vi, alltså så här, när vi hade lyssnat på den igår och satt och pratade om det, så gjorde vi en lång lista på saker som de inte pratade om.
Ja.
För det var ganska intressant.
Ja, och det var saker då som kanske vi tycker att de borde ha pratat om. Och det kanske nämndes lite i förbifarten, men får jag dra några?
Ja.
De pratade inte så mycket om klimatet, de pratade inte om skogen, de pratade inte om gruvor, de pratade inte direkt om elbrist, ändrade flyttmönster, de pratade inte om pandemin, de pratade inte om demografiutmaningen, de pratade väldigt lite regionpolitik, rent krasst.
Mm.
De pratade inte ett enda ord om turism eller besöksnäring. Nej. Och samerna nämndes inte.
Nej, inte med ett enda ord.
Inte ett ord, alltså. inte ett ord om rennäring eller Nej. Någonting sånt.
Nej, inte ens indirekt faktiskt. Det var rätt talande tycker jag. Så att, nej, och inte utbildning och inte kompetensfrågor heller.
Och inte marknadisering ville du ta upp tror jag.
Nej, precis. Och det är faktiskt en ganska viktig aspekt. Så att vissa saker nämndes lite så där i förbifarten. Men det var liksom inte några frågor. Och jag måste säga att moderatorn gjorde ett bra jobb. Jag lägger inte detta på Gunilla Kindstrand som modererade debatten. Utan mer att politikerna ständigt styrde in det på sina egna frågor.
Den... Och så upplevelsen väldigt tydligt var ju att Gunilla hade väldigt bra inledningsanföranden också till varje fråga. Mm. Men de fångades inte upp av de här politikerna. Utan i stort sett allihopa stod ju bara och upprepade samma svar på vilken fråga de än fick. Ja. Vad det än handlade om. För de hade en agenda som gick att sammanfattas i tre meningar var som de upprepade. Mm. Det är i och för sig inte första gången det går till så i en politikerdebatt, men jag tänker att är man på landsbygdsriksdagen och ska prata landsbygd så är det ändå intressant att man kan få det att handla om att vi har för lite poliser i Sverige.
Ja, det var ju vad samtalet kom att handla om. Ja, vi har för lite poliser i Sverige, oavsett var vi bor.
Och det är verkligen landsbygdens största problem.
Ja, det är landsbygdens största problem. Och det är framförallt Socialdemokraternas fel.
Ja, ja.
Det måste vi komma ihåg. Mm. Själva debatten började med att Gunilla ställde frågan om landsbygdsfrågan var viktigare nu än för 4 år sedan. Och på det så svarade bara Liberalerna nej. Och det var för att Johan Persson då, vilket fick både mig och Sofia att brista ut i ett högt skratt. För Liberalerna hävdade då att nej, det har alltid varit lika viktigt för Liberalerna.
Det är Liberalernas viktigaste fråga. Ni vet, vi är födda från folkrörelsen och frisinnet och därför är det.
Och det här är ju stor humor, för att vi har ju, jag menar, vi har gjort den här podden i vad är det, 8 år eller någonting. Vi har ju gått igenom de politiska partiernas landsbygdspolitik flera gånger i omgångar. Vi har varit inne och letat i deras partiprogram och vi har varit på deras hemsidor. Och just Liberalerna kommer ihåg.
Noll.
Ja, när de hade en, och det var så här, bensinmackar i hela landet. Det var faktiskt den enda punkt som fanns på deras hemsida överhuvudtaget. Det var faktiskt väldigt, väldigt roligt.
Men det är viktigt med bensinmackar.
Ja, ja, absolut. Ja. Men kanske inte den enda frågan. Då har man inte kommit. Men sen så tycker jag att det var roligt för att igår när vi minglade runt här också så träffade vi Lotta Gröning.
Ny landsbygdspolitisk talesperson för Liberalerna.
Ja, precis. Och hon berättade väldigt frispråkigt, för Lotta är en väldigt rolig och transparent person som säger vad hon tycker. Och hon berättade ju då att hon hade gått in i det här partiet just därför att hon fick säga och tycka exakt vad hon ville.
Hon behövde inte förankra någonting hos partiet. Nej. Och så driver hon väldigt starkt då en fråga som är mot Liberalernas partiprogram. Hennes hjärtefråga är ju alltså vindkraftsmotstånd.
Stoppa all vindkraft.
Ja, fast Liberalerna är ju för utbyggnad av vindkraft.
Vindkraften dödar hundar och barn.
Ja. Mm. Ja. Mm.
Men så det är lite spännande, och det säger kanske någonting också om Liberalernas fokus på vindkraft, eller nej, på landsbygdsfrågor, ja, överhuvudtaget.
Hur viktigt de tycker att det är. Sen har ju jag en liten teori om att man släpper henne lös, eftersom hon ändå verkar, hon är ju väldigt också Norrlands fokuserad och Norrbottens fokuserad. Och då tänker de att ja, men där kanske hon kan vinna några röster. För det finns ju som inga liberaler i Norrbotten.
Just det, för det var också roligt att alla liberaler i Norrbotten tycker som jag.
Ja.
Och då är ju så här frågan, vilka då?
De 3 stycken.
Ni är liksom inget statistiskt underlag.
Nej.
Ens.
Nej.
Ja, men det var spännande. Vi kommer vara lika elaka mot precis alla partier här idag. Så att det här är inte, det är liksom inte så att vi bara är här för att bärsa Liberalerna. Men det här var en smakstart, tycker jag, det här när Johan Persson höll upp den där skylten. Alla andra var ju ändå hyfsat ödmjuka och kunde säga att landsbygdsfrågan är viktigare idag än vad den har varit tidigare.
Med mer eller mindre rimliga motiveringar till det.
Jo, absolut. Ja. Mm. Men hördu, ska vi liksom gå in i det här och ta parti för parti och
vad som, de faktiskt sa.
Vad de sa och lite tankar om det. Mm. Och det var ju liksom, jag tror att våra anteckningar är liksom från vänster till höger i den ordning de stod, så att säga.
Precis. Sen ska vi också säga då, för våra poddlyssnare som inte var på plats, ska jag bara säga vilka som deltog i den här debatten. Då var det då från Centerpartiet, var det Annie Lööf. Sen så hade vi från Kristdemokraterna Peter Kullgren, från Liberalerna Johan Persson, sen hade vi Elisabeth Svantesson från Moderaterna, Anna-Karin Säterberg från Socialdemokraterna, Janine Alm Eriksson från Miljöpartiet och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna.
Och Birger Lahti från Vänsterpartiet.
Ja, förlåt. Han sitter här i lokalen här. Till och med.
Vi får inte glömma honom.
Ja.
Och så måste, och det är lite jobbigt. Är det någon annan? Nej, det är bara Birger som sitter. Va? Ja, du är också här från Miljöpartiet. Okej, nu blir det farligt.
Ja, men vi börjar med Centerpartiet då.
Vi börjar med Centerpartiet och Annie Lööf. Och då kunde jag roligt också, skrattade också till därför att jag modererade nämligen ett samtal med Anna-Karin Säterberg, Ulf Kristersson och Annie Lööf på en landsbygdsdag i Visby för en månad sedan. Och då började Annie Lööf med att prata om att ja, imorgon är det städdag hemma i bygdeföreningen i Maramö. Och jag är stolt medlem. Och det sa hon den här gången också. Alltså så här,
de har många städdagar i Maramö.
De har mycket städdagar i Maramö, kan man konstatera. Eller också så är det någonting man säger kanske i sådana här sammanhang.
Men precis. Ja. Det jag bara väldigt kort tänker ändå om Annie Lööf, det är ju det att hon var på sätt och vis minst intressant. Därför att ja, men hon körde ändå, hon är trygg i det här. Hon är trygg ändå i landsbygdsfrågor. Hon kan bönderna, hon har varit runt. Hon vet vad hon pratar om. Hon har ju sin färdigpaketerade landsbygdspolitik. Vi har hört det förr, hon upprepar den.
Man kan också liksom konstatera att hon har också publiken med sig här. Därför det här är en centertung organisation. Det måste man ändå säga. Hur politiskt obunden den än försöker vara, så är detta liksom en liten förgrening. Precis som Hushållningssällskapet och LRF, så är liksom Hela Sverige ska leva i en liten center.
Hon fick en del applåder.
Ja,
det var inte så många som fick det.
Så är det. Men vad pratade hon om då? Jo, hon pratade om välfärd och offentlig och kommersiell service på landet. Hon pratade om regionala skattebaser, gammalt hederligt centerförslag.
Hon pratade om att satsa, alltså satsa på bygdeföreningar, studieförbund, alltså på civilsamhället på landsbygden.
Sen sa hon en jättemärklig sak som jag hoppade till över, och det var att hon kritiserade budgeten som röstades igenom i december, alltså den här MKD-SD-budgeten som inte la några pengar på landsbygden.
Som hon själv släppte fram.
Det var väldigt märkligt. Ja. Då hade hon ju i sådana fall kunnat rösta på den budget som hon själv hade förhandlat fram och som innehöll pengar till landsbygden, kan man tycka då.
Ja, det var mycket märkligt.
Men det där säger väl någonting om partiets spagatsituation där i den här breda mitten. Som är så bred så att jag vet inte. Det är som ett slags svart hål i mitten och sen finns det sidor liksom.
Den breda mitten är ju Centerpartiet, och hon är väl ändå rätt trängd nu.
Ja, jo, så är det ju.
Ja.
Men det var en spännande retorisk grepp, tycker jag, att kritisera en budget man själv hade släppt fram med ganska stort politiskt pris.
Jag vill också krädda ändå Annie för att hon inte gjorde en grej av polisbristen.
Nej, hon nämnde den.
Ja, men hon var ju tvungen ändå att replikera och hänga med, så att säga. Men det var inte hennes huvudfokus.
Nej, precis. Nej, jag tycker att hon gjorde en bra debatt. Alltså som du sa, hon är trygg i det här sammanhanget. Hon kan den här politiken. Partiet har trovärdighet i de här frågorna.
Hon är inte yrvaken.
Nej, hon är dessutom en skicklig retoriker. Och hon fick ju en stor applåd när hon klämde till, det är ju hennes bästa gren också, klämma till Sverigedemokraterna och Mattias Karlsson, för att Sverige och landsbygden ska vara en plats även för människor som är på flykt.
Människor som du vill utvisa, Mattias Karlsson, sa hon. Ja, det var mycket, mycket bra, mycket starkt.
Ja.
Tyckte jag också faktiskt. Mm. Och hon var också den enda som gjorde det.
Ja, det var det.
Och hon var faktiskt den enda som sa emot honom. Och jag tycker ändå att han stod och upprepade en del anmärkningsvärda saker. Som borde ha fått lite mer mothugg.
Jo.
Men det kanske vi också ska säga, att det präglades ju ganska mycket av att det inte var så mycket replikskiften ändå. Utan att folk hade sin agenda som de skulle få ut. Men Annie och Mattias hade ju ändå en del.
Jo, men det hade de, absolut.
Fastän de ändå var väldigt överens i sak på många sätt.
Ja, så att... för de stod också och nickade till varandra och kunde liksom så här, vi kommer väl fram till det lite när vi pratade om Mattias Karlsson och SDs liksom del av debatten. Men det fanns ju vissa saker där som man såg att Annie gillade. Till exempel liksom stoltheten över platsbundenheten. För den pratade hon också om, fast på, ur ett annat perspektiv då. Men hon pratar ju väldigt mycket om det här att hon åker runt och att hon möter människor som är stolta ute i bygderna. Och det finns ju också, om man ska ideologisera då de här olika partiledarnas insatser, så är ju hon också väldigt förankrad i det här liksom det lokala entreprenörskapet. Man lyfter fram det. Men jag tycker också att hon har mognat som politiker. Hon kan erkänna att även samhället och staten har en roll, så att säga. Att det kanske inte var en helt lyckad idé att marknaden skulle bygga bredband till exempel, utan det behövs ju statliga pengar till det. Och man önskar ju då kanske att den insikten skulle gälla andra saker också som har med marknadens roll att göra. Men
sen gillade jag också att hon verkligen lyfter det här när hon åker runt. Hon träffar att det finns på landsbygden ett väldigt stort engagemang för flyktingmottagande.
Mm.
Och att många mindre kommuner har ändå varit väldigt bra på det. Och inte heller av någon slags enbart solidaritet eller omtanke, utan för att vi behöver de här människorna.
Mm.
Landsbygden behöver folk.
Ja, och så är det ju verkligen. Och det pratades det ju alldeles för lite om. Och det är därför så här, jag menar, den här demografifrågan till exempel, som vi pekade på också, som var frånvarande i debatten och som är liksom, som ju är, vad ska man säga, det är ju landsbygdens enskilt
största
utmaning på sikt. Den enskilt största. Alltså det finns nästan inga svenska kommuner som inte har en problematisk demografi. Alltså det är ju bara Stockholm, Malmö och Göteborg som har en gynnsam demografi, där det liksom växer upp unga människor som föder barn, som fortsätter växa upp och föda barn. Nästan alla andra kommuner är ju hänvisade till inflyttning eller invandring för att kunna växa i befolkning och för att kunna då besätta alla dessa lediga tjänster som dyker upp i den nya gröna industrin, eller för den delen i alla välfärdstjänster som samhället måste utföra.
Det råder ju alltså brist, alltså det råder ju sån otrolig brist nu på arbetskraft.
Ja.
I Sollefteå har alltså flera hundra jobb ute på Platsbanken och det finns ingen som söker dem.
Nej.
Det finns inte folk.
Ja, och när man pratar om polisbrist.
Och det är allt ifrån, de måste stänga så här sommarkaféer för det finns inte ens personal att jobba där på vissa.
Ja. Och när man pratar om polisbrist så måste man ju också då nämna att var ska de här poliserna komma ifrån?
Och vad ska vi prioritera? Ska vi prioritera att utbilda sjuksköterskor eller poliser eller lärare eller de som ska jobba i den här gröna industrin?
Svaret är alltid poliser.
Okej, ja, då vet vi.
Så du vet.
Ska vi gå vidare?
Ja, men ska vi sätta betyg på dem?
Ja, jag ger Annie en 4. Hon får en 4 av mig. Och inte för att jag håller med henne om allting, utan för att hon helt enkelt skötte sig bäst. Liksom. Hon var tydligast och ändå med ett bra landsbygdsfokus.
Mm. Jag håller med om inte så mycket som hon sa heller, men jag ger henne också en 4 för debattprestationen.
Mm. Peter Kullgren, Kristdemokraterna.
Ja, spännande.
Där måste vi också säga att vi var inne på Liberalerna och deras obefintliga landsbygdspolitik.
Ja, men nu har de ju Johan Ingerö och Banne Högern.
Men KD har inte så mycket. De har inte så mycket mer att komma med.
Verkligen inte. Min första anteckning är bla bla bla.
Okej, vet du vad min är? Stöldligor, höga bensinpriser.
Ja.
Regeringen gör livet surt för jägarna.
Ja, precis. Ja, det var verkligen så. Och just det.
Och de har lagt ner kärnkraften.
Vi ska inte vara bäst, vi ska vara dubbelbäst. Vi ska inte vara dubbelbäst, vi ska vara trippelbäst på oklart vad. Och sen så var det här. Och sen så försökte klämma åt Miljöpartiet då. Allting i riksdagen ska igenom silen MP och då blir det alltid fel.
9 gånger av 10 blir det alltid fel när det har silats igenom Miljöpartiet.
Ja, och precis allting i riksdagen går igenom Miljöpartiet.
Mm.
Det är också spännande. Vilken fantastisk makt det här lilla partiet har alltså. Överallt.
Ja. Alltså jag vet inte ens, hur länge ska vi uppehålla oss vid Kristdemokraterna?
Ganska lite. Jag bara konstaterar att det var en fruktansvärt svag prestation.
Ja. Och, han hörde ju verkligen till dem som tjatade på om just poliser, stöldligor, all den fruktansvärt utbredda kriminaliteten på landsbygden som vi nu måste komma till rätta med.
Samtidigt som de som bor på landsbygden ju inte ska ha några lagar och regler. Det är också viktigt.
Nej, vi ska lätta upp alla företagsregler och allt.
Ja. Och vill du avverka liksom urskogar och så, det är fritt fram. Eller,
skit i strandskyddet.
Ja, absolut. Mm. Det är liksom så här, så att det är ett slags laglöst land som är då reglerat av en enorm polismilis, tänker man. Den kristdemokratiska visionen Sverige.
Det här är ju republikanskt hjärtlandet.
Ja.
Trump-retorik.
Men vi pratar inte särskilt mycket mer om dem då. Men vi kan konstatera att jag har satt en etta på honom och hans insats.
Det har jag med. Johan Persson igen då.
Mm. Han är en spännande filur.
Alltså problemet med Johan Persson, det tycker jag är... Det är ju att han skämtar ju för mycket. Alltså han skämtar ju bort saker och han lyckades ju få publiken att skratta flera gånger. Mm. Vilket ju tar fokus från vad han faktiskt säger.
Mm. Därför vilket att, inte är så mycket.
Precis, för om man lyssnar på vad han säger så var det en väldigt massa svammel alltså. Som var helt... Det var till och med svårt att anteckna för att det var så pass osammanhängande det han sa. Upplevde jag. Men han var ju en, och den här tyckte jag var väldigt intressant. Mm. Att han flera gånger, alltså under flera frågor, så lyckades han trycka på att vi måste stärka socialtjänsten för att de ska kunna omhänderta barn.
Ja, statligt,
staten.
För LSS.
Ja, och det är väl en sak. Men jag vet inte hur det är en landsbygdsfråga.
Nej. Det fattade inte jag heller. Det är väl en kommunal fråga. Men det kanske är någon signal då som han har fått från liksom liberaler i kommunpolitiken att det här är en viktig fråga då som han ska driva.
Ja, alltså det han säger är ju... LSS är ju ett problem. LSS är ju också en hjärtefråga för liberalerna. Och den är ju uppdelad mellan stat och kommun. Och då är det mycket möjligt så att det blir svårt för små kommuner att leva upp till den del som är deras ansvar inom LSS. Mm. Men det är inte ett stort landsbygdsproblem, vill jag ändå påstå. Men sen så körde han ju det här vanliga racet. Vi måste ha fler poliser, vi måste ha ökad trygghet, vi måste ha fler ambulanser. Och så var han lite motsägelsefull i att staten ska ta större ansvar. Mm. Det är det här förstatliga skolan. Staten ska ta mer ansvar för vården. Staten ska ta mer ansvar för säkerheten och tryggheten. Så att liksom landsbygdsborna kan fokusera på lokal demokrati och självbestämmande.
Mm. Nej, det var inte en helt genomtänkt. Det som gladde mig är att han när det var prat om bostadslån för byggande på landsbygden så sa han att det är centralt med speciallösningar på landsbygden. Och jag tolkar det som någon slags avsteg då från en liberal norm.
Ja, det är det ju, att han ändå är beredd att öppna för andra lösningar på landet. Ungefär som Annie Lööf också har börjat gå ifrån nyliberalismen. Så. Sen en sak som jag bara måste få notera om Johan Persson, det var att de på slutet så fick de en fråga om kultur och kultur på landsbygden.
Mm.
Och det, när Johan Persson får ordet så säger han idrottsanläggningar.
Mm. Jo, han nämnde inte kultur.
Han pratade om hur vi skulle liksom öka stödet för att människor skulle kunna ägna sig åt idrott och ha liksom olika anläggningar för olika sporter.
Mm. Det hade ju blivit mer drag om Lotta Gröning hade fått stå där.
Ja, det hade.
Då var jag där. Då hade det skjutits från höften.
Mm. Det gjorde det lite nu.
Ja,
Johan Persson skjuter ju också från höften.
Ja, precis. Men han har ju någon vinnande skärm så där ändå. Han har ju liksom... Han är ju en gamäng liksom.
Mm.
Så...
Ja, men det var ju det jag sa också. Men det tar ju, då hör man ju inte vad han säger.
Men han lyfter ju inte partiet över 4%. Det har jag väldigt svårt att se. Liksom, och inte i landsbygdsfrågan åtminstone. Tyvärr så får han en
ett. Det är inte i Norrbotten han
kommer. Han får en etta av mig också faktiskt.
Han får nog ändå en två av mig. Ja. För att han var ju ändå lite roligare att lyssna på än.
Det kan jag hålla med om, men kontentan när man tittar igenom sina anteckningar och liksom försöker utvinna någonting ur det, så känner jag att det finns inte mycket där liksom.
Nej.
Nej.
Då är det Elisabeth Svantessons tur.
Ja, vi blir inte snällare nu heller. Ja.
Du får gärna ta henne.
Ja, alltså jag tycker ju att det är svårt med Elisabeth Svantesson. Jag har så himla svårt att respektera människor som ljuger. Alltså det är så svårt att som vuxen människa sitta och titta på när andra vuxna människor ljuger. Jag tycker att det är knepigt alltså. Det händer någonting med en. Och Elisabeth Svantesson, hon ljuger ju hela tiden.
Ge exempel från debatten.
Ja, hon började ju sitt liksom första anförande med att prata om drivmedelsskatterna, fler poliser då, underhåll och infrastruktur. Då är det ju så här då att drivmedelsskatterna är ju en konsekvens av en uppgörelse som Moderaterna har ingått i. När det gäller poliserna så var det ju neddragningar på polisutbildningarna under alliansåren som gjorde att det blev brist på poliser i landet. Sen finns det en massa andra komplexa orsaker, och inte minst kompetensbrist och låga polislöner. Och det är ett oattraktivt yrke på en väldigt massa sätt. Men Moderaterna har också en del i det, så att säga, en historisk del i det. Och det är fler poliser nu än vad det var under alliansåren. Och sen när det kommer då till, vilket hon började prata om då, underhåll och infrastruktur till exempel, så är det ju så att liksom under alliansåren så bromsade man ju, alltså vi hade ju haft Botniabanan och Norrbotniabanan och alla möjliga banor idag, om det inte hade varit för att alliansen och framförallt Moderaterna under alliansåren hatade kollektivtrafik så intensivt.
Hon stod ju också och skällde väldigt mycket på den här höghastighetsbanan som planeras i södra Sverige, för att vi borde istället satsa på underhåll av
Men de har inte sådana förslag.
Nej, jag vet.
De har inte haft sådana förslag.
Men det är väl också signifikativt för Moderaterna att stå och säga en massa saker som de inte har budgeterat för. De står och säger att vi vill göra det här och det här och det här, men det finns inte i deras budgetar.
Nej. Nu vill de ju, fantastiskt nog, så har ju Moderaterna gjort ett utspel om att man ska sätta Inlandsbanan i drift igen. Det blir man ju glad för.
Mm.
Tills man förstår att det handlar om att man ska transportera malm från Kallakgruvan på banan. Det var liksom det som var syftet. Vi kan också påminna lyssnarna om att den största infrastruktursatsning som gjordes i hela norra Sverige under alliansåren, det var ökad bärkraft och ny asfalt på vägen mellan Kaunisvaara och Jukkasjärvi. Svappavaara.
Ja, transportvägen.
Transportvägen från gruvan i Pajala till omlastningen i järnvägen vid Svappavaara. Det kostade nästan 2 miljarder. Det var den enskilt största insatsen som gjordes. Om ett utländskt ägt bolag får transportera malm på våra transportslag, då är Moderaterna på. När det gäller persontrafik, när det gäller allt det här som alla andra pratar om som viktigt, att knyta ihop arbetsmarknadsregioner, att jobba för ökad in- och utpendling, och liksom människors rörlighet och sådana saker, då har de aldrig varit med. Och det är ju ganska intressant då att stå och liksom så här ta ton i en sån här debatt.
Det är också lite intressant att de pratar om frakt av råvaror, men ingenting om vilka människor som ska ta fram de här råvarorna och hur de ska ha det. Ja, och så var det också väldigt mycket poliser. Hon sa ordet polis väldigt många gånger.
Hon sa också att alla villor som byggs i Sverige nu har i snitt blivit 500 000 dyrare på grund av regelkrångel.
Ja, det sa hon.
Det är en siffra som inte jag har hört tidigare.
Hon sa ju det därför att det föreslogs ett speciellt bolån för folk på landsbygden.
Som hon var emot.
Precis, hon var emot det för att hon ville hellre ta bort det här regelkrånglet som fördyrade.
Men hon kan ju slås ihop med banjokoder och liksom inrätta den här nattväktarstaten.
Ja, men
på svensk
det har de väl redan planerat.
Men det tror jag är en lögn faktiskt. Att regelkrångel har gjort villorna 500 000 dyrare i snitt. Jag känner inte igen det faktiskt.
Nej, helt korrekt.
Men vad sa hon mera? Det var ju då poliser. Var ju en stor fråga.
Det är för lite poliser.
Det är viktigt med poliser. Det måste finnas poliser i såväl Skanör som Arvidsjaur, dygnet runt.
Alltså, sen är det ju så här, när det gäller, och så pratade de om att utbilda fler poliser. Socialdemokraterna har varit för dålig på att öka antalet poliser. Det borde ha varit si och så många vid det här laget. Och det finns ju, vi ska inte raljera för mycket här, det finns ju ett problem i glesbygd att det finns väldigt få poliser.
Absolut.
Och att det är väldigt långa utryckningstider.
Aha.
Och att om polisen råkar befinna sig i en by när det händer något i en annan så kanske de faktiskt inte ens kan åka dit. Det är ett reellt problem, men det problemet beror ju inte på att vi har för få poliser i Sverige, utan det beror ju på hur polismyndigheten själv har valt att organisera sig. Så det kan vi lösa utan att öka antalet poliser, för det handlar ändå om sammanlagt ganska få poliser som skulle behövas för att täcka, om vi säger, Norrlands inland lite bättre än idag.
Och jag gillar ju inte anekdotisk bevisföring, men jag kan inte heller riktigt, alltså jag har ju också rest runt ganska mycket och träffat folk och pratat i snart sagt varje norrländskt samhälle i något sammanhang. Det här har inte varit en fråga som har kommit upp någonstans.
Nej, jag vet.
Det är inte det. Och när hon beskriver hur brottsligheten har ätit sig ner i den svenska myllan, till exempel då. Alltså man sätter ett likhetstecken mellan all typ av kriminalitet egentligen då. Alltså gängbrottslighet och gängbrottslighet i utsatta förorter, stöldligor och polisbrist i Arvidsjaur och Pajala. Och det är liksom samma sak, och det är ett tecken på den här brottsligheten som har ätit sig ner i. Alltså det är ett slags dom.
Det är tre olika saker, tre olika frågor som har tre olika lösningar. Och sen är det väl också sant.
Nej, det har samma lösning, mer poliser.
Sen är det också sant att det är folk på landsbygd som drabbas av stöldligor, utländska stöldligor, som stjäl bränsle, maskiner, saker.
Absolut.
För jordbrukare och sådär. Men ska det också sägas, det är ju inte ett Norrlandsproblem. De åker ju inte till liksom Storuman och slangar diesel.
Nej, det är för långt. Det går åt väldigt mycket diesel för den där bussen som ska transportera.
Nej, så att absolut att det kan vara ett problem i södra Sverige. Men i södra Sverige är det också mycket högre polistäthet, vill jag bara slänga in.
Och det här med, och det tog ju många upp då, tullen borde få bättre verktyg och sådana saker. Det tror jag också, det tror jag är en bra grej. Det kan man säkert. Sen beväpna tullen, vilket Svantesson tog upp.
Skjut skarpt.
Ja, det tror jag kanske är, jag vet inte riktigt.
Nej. Vi släpper tullen och går vidare till.
Ja, men hon ska få ett betyg.
1,5.
Du försöker vara diplomatisk här.
Alltså jag vet inte, alltså det är så här, eftersom jag tycker att KD var så dålig och hon fick en etta. Och hon var inte lika dålig.
Ja. Okej, 1,5.
Hon är ju ändå, alltså så här är det, Elisabeth Svantesson är ju ändå en skicklig debattör.
Absolut.
Det kan vi inte
hon går ju in med ett väldigt stort självförtroende.
Precis, och det kan vi inte ta ifrån henne.
Oförtjänt.
Hon tystnar ju inte, du kan ju inte täppa till henne. Liksom,
nej.
Utan hon går på.
Ja. Hon är drillad i till livet helt enkelt.
Ja.
Hon har övat på
argumentation mot alla odds liksom.
Ja. Livets ord, Livets ords retorikskola,
ja,
med Ulf Ekman,
ja,
från unga år.
Mm. Vi måste fortsätta här.
Okej.
Okay. Miljöpartiet.
Ja.
Miljöpartiet har ju fått ganska mycket skäll,
mm,
när det gäller landsbygdsfrågan, ja, även av oss, ja, genom åren.
Ja.
Jag tycker att det börjar ändra på sig. Att de har ändå förstått att en viss retorik som vi har inte funkar på landsbygden och att vi måste göra om det. Men de jobbar ju fruktansvärt motvind när det skapas sådana här rörelser som bränsleupproret.
Mm.
Det blir väldigt svårt då att försöka förklara varför det är en dålig sak att sänka bränslepriserna.
Jag tror att det är ett problem att, för vem som helst som ska företräda Miljöpartiet också. Därför att det är ett fladdrigt parti som är svårt att förstå sig på, tycker jag. Var står de ideologiskt? Vi har liksom Daniel Heldén i Stockholms stadshus som samregerar med Moderaterna och säljer ut kommunala skolor och fastigheter i full takt och verkar tycka att det viktigaste som finns är elsparkcyklar. Och sen har vi då liksom Henrik Blind i Jokkmokk som driver samefrågor, och sen så har vi liksom Alice Bah Kuhnke med hela sin liksom stjärnstatus i Bryssel, och sen så har vi sån här liksom grå miljökämpar som Per Holmgren eller han kanske inte är så grå, men du förstår vad jag menar. Liksom. Alltså, det här är ett parti som sträcker sig över ganska mycket.
Det jag tänkte komma till, det är ju ändå att under gårdagens debatt så listade vi i början saker som vi tyckte att de inte pratade om.
Mm.
Men sen när jag ändå gick igenom anteckningarna så insåg jag ju då att Janine från Miljöpartiet, hon pratade faktiskt om landsbygden som har en nyckelroll i klimatomställningen. Vi måste öka livsmedelsproduktionen, elproduktionen, bygga ut infrastrukturen, bygga ut välfärden, göra det möjligt att leva
i hela också landet. Det. Jag också...
hon nämnde faktiskt, och hon var den enda som gjorde, hon var den enda som så att säga nappade på Gunilla Kinstrands inledande anförande om varför landsbygdsfrågan är så viktig. Och den är, och det blir ju också väldigt kompatibelt då på många sätt med Miljöpartiets grundläggande politik.
Mm.
Det är bara det att jag tror att det finns, att det släpar efter att det är så många som inte har någon respekt för Miljöpartiet.
Mm.
På grund av lite det du sa, på grund av att man har tyckt att de har ett storstadsfokus, de har inte förstått hur det är och det är någonting där, som har skett över väldigt lång tid.
Mm,
och då blir det svårt, tänker jag, även om en miljöpartist står och är klar och redig och säger vettiga saker, svårt att bli tagen på allvar.
Mm. Min grundinvändning är, tycker jag, ändå att liksom, Miljöpartiet har gått ut med ganska mycket utspel där det har varit liksom moraliska, det är en slags moraliska imperativ, snarare än att prata om det som del i strukturer. Och som inkluderar människor.
En moraliserande ton.
Jag har faktiskt ganska länge känt att Sverige ska göra en grön omställning. Men det är landsbygden som ska göra det åt städerna ganska mycket. Och ganska mycket av den politik som har producerats från Miljöpartiet har också gynnat städerna ganska mycket. Om man tittar på utformningen av liksom grön skatteväxling, bonus-malus-system, utbyggnad av nygrön laddinfrastruktur till exempel, så har den har fått ske på ett felaktigt sätt och lite för mycket kanske på marknadens villkor och lite mycket från toppen och neråt istället för tvärtom, och där har man förlorat ganska mycket av liksom den inkludering som hade behövts i miljöfrågan. Så att jag tycker så här, någonstans så är det ju så med politik att alltså ligger man och skvalpar runt 3% så har man ju gjort något fel. Det är inte, det är inte folket som har fel, men Miljöpartiet har nog känt ganska mycket, de har känt sig uppfyllda av sin mission.
Fast nu tror jag att de har ett ganska stort krismedvetande, alltså sitt eget partis kris. Och jag tycker, jag vill också ett annat citat som jag tyckte var bra när de pratade om bensinpriserna då, som tydligen är en otroligt viktig landsbygdsfråga. Och hon faktiskt säger då att det här bensinförslaget om sänkta skatter på bensin, det gynnar, det mesta av de pengarna går till män, bilburna män i storstäder. Det är i storstäderna som det körs mest bil, används mest bensin, släpps ut mest. I storstäderna där man kan välja kollektivtrafik.
Mm.
Det är de som gynnas av den politiken. Och jag tycker det är bra att någon faktiskt säger det. Men fortfarande, för att det är Miljöpartiet så tas inte det på allvar.
Mm. Ja.
Och det tycker jag är synd.
Mm. Jag är med på det.
Ja.
Ja. Hon får en trea av mig.
Ja, ja verkligen.
Mm.
Minst.
Minst en trea.
Ja,
ja
men en trea.
Ja.
Stark trea.
Ja, bra.
Vill jag ändå säga.
Ja. Kanske inte den...
Och det är inte för att hon befinner sig i lokalen.
Nej. Men det var väl lunt.
Ja.
Mm. Ja, då har vi Socialdemokraterna.
Mm, landsbygdsministern.
Och landsbygdsministern. Mm. Hon pratar ju om Åre.
Hon kommer ju därifrån.
Ja, och det gör hon ju ofta. Hon gillar att prata om Åre.
Det är ett framgångsexempel.
Ja, det är verkligen ett positivt exempel. Hur många regionala konferenser har jag inte varit på där det liksom ska lyftas Åre? Alla kan göra som Åre har varit.
Mm.
Det är lite som det här Kai Pollack. Välj glädje. Välj Åre.
Mm. Mm.
Och det stämmer ju inte riktigt. För Åre har ju liksom... Åre har en 120 år lång historia som turistort. Och en osedvanligt hög fallhöjd med svenska mått mätt. Så att det är liksom svårt. Det är svårt för orter i Medelpad att använda Åre-modellen. Men hur som helst... jag tycker att hon gjorde ett okej jobb. Hon är skicklig. Jag tycker att hon är en skicklig retoriker faktiskt. Jag tycker att hon liksom hon är duktig på att driva in poänger på ganska kort tid så där. Sen vet jag 17 om hon sa så himla mycket spännande. Det var liksom ta tillvara på möjligheterna på landsbygden, entreprenörskap, förädla råvaror på plats pratade om. Det tycker jag var intressant, för det har aldrig varit Socialdemokraternas industripolitik när det gäller Norrland, utan det har hela tiden, alltså sen den svenska industrialismens födelse, så har Socialdemokraterna
skeppa iväg
dem. Har varit instrumentella i att liksom tillsammans med industrin se till att det inte förädlas någonting på plats överhuvudtaget. Så det är en ganska spännande take på det. Om Socialdemokraterna nu ska börja jobba för att råvarorna förädlas på plats. Om de också beskattades på plats på något sätt eller förräntades på plats, så skulle ju saken vara biff. Men det här vet jag inte.
Sen tycker jag också att hon, vilket kanske är enklare när man har kommit in ganska sent, hon är ju relativt ny som landsbygdsminister, att faktiskt vara lite självkritisk mot det egna partiet.
Mm.
Där hon pratar om att det har funnits en reformiver, både liksom från alliansen men också från Socialdemokraterna, som i väldigt stora delar gynnar medelklass i större städer och inte så mycket på landsbygden. Hon var faktiskt också tydlig med det faktum att nu för tiden så finns det jobb på landsbygden, men det är kompetensen som fattas. Så att hon var också lite inne på att faktiskt se det här demografiska problemet.
Och hon nämnde faktiskt också utbildningar.
Ja. Det gjorde hon.
Ja.
Och hon var inte lika besatt av polisen som många andra i panelen.
Nej, precis.
Hon pratade om den också.
Hon försvarade Socialdemokraternas insatser liksom med satsningar på polisutbildning.
Men hon fick,
och
det var ju för
saker.
Att hon fick så mycket skäll för att sossarna inte...
Men det är ju också så, hon är minister och för att hon inte ska bli anklagad för ministerstyre, hon kan inte säga någonting om hur polismyndigheten fördelar poliser över landet så att säga. För då,
Men hon står ju och försvarar regeringens politik och det är ju med rätta ändå som nuvarande problem beskyller man nuvarande regering för.
Mm.
Och hon stod och försvarade den. Mer eller mindre lyckosamt.
Ja. Ja. Sen, ja, jag vet inte vad mer man kan säga om henne. Hon får en trea av mig.
Ja, habil.
Mm. Mm. Okej. Ja, och sen har vi då elefanten i rummet då.
Karlsson.
Mm.
Vi tar honom väldigt snabbt.
Mm. Jag har jättemycket anteckningar.
Ja, du har jättemycket, okej. Okay.
Men vi behöver inte prata om allt.
Nej, men det är ju ändå intressant. För att Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, jag tror att han, jag kan minnas fel, men jag tror att varje gång han fick ordet så lyckades han använda frasen värna svensk kulturtradition.
Ja, kulturarv.
Ja, kulturarv. Värna det svenska kulturarvet. Värna det svenska kulturarvet. Till och med när det var liksom frågan handlade om kultur så kunde han inte prata om kultur i största allmänhet utan bara vikten av att värna det svenska kulturarvet.
Mm. Men han sa ju också
och han ville ju inte, nej, och han ville ju inte heller att så här storstadskulturen, han ville ju inte att landsbygden skulle förpestas av att få liksom teaterföreställningar från Dramaten och sånt där
nej.
Ut på landsbygden landsbygden skulle få göra sin egen kultur. Nej, och han gillar ju folk.
Han gillar ju oxdans och stångstötning och sådana saker, sånt som han håller på med i sin förening Gimle. Där alla liksom spelar fiol hellre än bra, kan man säga. Men det har inte...
Jo, men sen så upprepade han också det här flera gånger. Att bero på varför landsbygdsfrågan plötsligt är så viktig som valfråga. Mm. Därför att de senaste åren, typ den senaste mandatperioden, så har precis allt blivit så mycket sämre överallt på landsbygden.
Precis.
Och det är ju så fruktansvärt fel, därför att alltså vi har gjort den här podden i 8 år.
Mm.
Det är ju liksom de 2-3 senaste åren som vi har börjat, alltså som det har börjat vända. Oh
ja.
Som det händer positiva grejer. Oh
ja.
Som det finns hopp.
Det är ju nästan så att vi har haft en kris i den här podden för att vi inte har kunnat gnälla lika mycket som tidigare.
Precis. Så där är han ju verkligen ute och cyklar.
Ja, ja.
Liksom. Allt har verkligen inte blivit sämre på landsbygden.
Sen är han ju en skicklig retoriker i det att han också liksom... Alltså, vi ska ju inte himla med det. Alltså Mattias Karlsson är ju rasist. Det är ju liksom, det är ju det han är.
Ja, det var ju det han sa också.
Men han lyckas ju också styra in det mesta på migration hela tiden. Till exempel så, ska man tro honom, så hade vi ju ingen kriminalitet överhuvudtaget i någon nivå av samhället innan det kom människor från andra länder till Sverige. Det har ju aldrig skett kriminalitet och det finns inte överhuvudtaget. Och landsbygden är ju bra enligt Mattias Karlsson därför det är en plats dit svenskar kan fly undan det här oroliga mångkulturella samhället.
Jo, menar han ju att även de kriminella invandrade gängen flyr till landsbygden.
Ja, och det är ju jättehemskt.
Mm. Mm.
Det är jättehemskt att de härjar runt i liksom Bräcke och Årgäng och
ja.
De är överallt nu.
Ja.
Vart ska man ta vägen? Som vit ja. Man.
Och sen är ju ett problem, tycker jag. Alltså jag tycker att det är ett problem med just Mattias Karlsson. Därför att om Jimmy Åkesson står och debatterar sånt här, då kan han ha en väldigt arrogant ton. Jag tycker att han känns så pass otrevlig någonstans så att man hör vad han säger. Men Mattias Karlsson, han har ju den här liksom myskille-auran.
Jo, han har någon slags...
Och han pratar så lugnt, han låter så vänlig, han ler lite gulligt så här. Alltså han har ju en approach som är väldigt förrädisk.
Ja. Mina grannar hemma i Älmeshult, nämnde han.
Ja.
Ja. Nej, men det låter ju på
han
något sätt lite
som en väldigt fin kille
sådär.
Liksom.
Ja. Det kanske han är också, fast han är ändå rasist.
Ja.
Mm. Ja. Han fick en 2 av mig för att jag tycker ändå inte att han presterade liksom i debatten katastrofalt illa.
Nej. 2,5 till och med av mig för hur pass skicklig han är.
Ja. Ja.
Sist men inte minst, Birger.
Ja, han sitter här i hörnet.
Ja.
Hur ska vi lösa detta nu då?
Jag tror så här. Jag tror att det är så att Birger pratade minst under hela debatten.
Ja, han var ganska låg, men han hade också en debattstil, märkte jag, som var liksom väldigt informell. Lite som att han var killen som satt längst ut på bordet under ett fika. Liksom, och
kom in då och då.
Och kom med, in och flikade in lite så här. Jag håller med om nästan allting, sa Birger ofta. Men med det sagt då, så fick han ju in några sådana här vänsterpartistiska liksom, men... poänger. Och det är ju till exempel så sa han ju detta, att marknaden kan inte sköta om landsbygden, för då kostar det mer. Och han pratade också lite grann om människors förväntningar på service. Och att vinsterna hamnar i storstaden.
Precis, vinsterna måste få stanna där naturresurserna tas, sa han väl rätt tydligt.
Ja.
Sen så pratade jag faktiskt också då, ja, Vänsterpartiet om den kompetensbrist som finns på landsbygden. Och att det är inte pengar som fattas för att vi ska kunna ha en stark välfärd, utan det är kompetens.
Mm.
Det är svårt att rekrytera välutbildad personal.
Ja.
Och det måste satsas på utbildning. Det var liksom de tydligaste budskapen jag hörde.
Och då kommer vi faktiskt lite till det som jag saknade mest i den här debatten överhuvudtaget, eller kanske i allmänt i samtalet om landsbygdspolitik. Och det är ju detta med samhällsbygge. Alltså att vi måste bygga samhällen. Vi måste ha starka lokalsamhällen som har hög servicenivå för att få den där kompetensen på plats också. Alltså annars flytta folk, eller också flytta folk inte dit.
Men just den grejen tror jag faktiskt att alla som var på scen igår ändå sa. Vi måste ha ett starkt lokalsamhälle. Sen har man olika sätt att nå dit, och man kanske menar lite
konkret,
olika saker.
Ja, Svantesson upprepade samhällskontraktet mängder med gånger till exempel.
Det brutna samhällskontraktet.
Ja, just det. Men oklart hur, skulle jag säga, för att jag tycker inte att det liksom, det kommer ju ingenting konkret ur detta. Och det här är ju ändå jätteviktiga saker som har att göra med kommunal beskattning, bostadsbyggande, välfärdstjänster, infrastruktur, massa saker. Här går det att vara konkret. Det är fullt möjligt att vara konkret i de här frågorna. Men det såg inte jag, och det ser inte jag i landsbygdsdebatter överhuvudtaget.
Nej, men det är mer som ett allmänt säg. Liksom. Mm. Att det är klart man måste kunna leva på landsbygden. Att vi måste ha välfärd även där.
Ja.
Det är lätt att säga. Det är kanske lite svårare att beskriva hur man ska uppnå det.
Ja. Ja, nej, men är det?
För många är det. För några är det ju svårt att göra det.
Om man är politiker på den nivån, eller liksom, eller överhuvudtaget i det här sammanhanget, vi är på landsbygdsriksdagen, då kan man prata om sådana saker.
Man bör ha konkretare förslag, men alla har ju inte det.
Nej.
Det var det jag menade.
Ja. Mm. Men Birger får en trea av mig i alla fall. En lite svag trea.
Jag tycker tvåa, för att han tog ändå för lite plats i debatten.
Ja, han hade kunnat spotta upp sig lite.
Ja, tycker ni.
Mm. Sen var det lite övriga frågor som dryftades. Bara jättekort så tycker jag att det var liksom... Jag tycker det var intressant att Gunilla... Hon har ju jobbat med kulturpolitik. Hon försökte liksom dra igång en sån diskussion om kulturpolitik och kulturens roll. Där fick hon inte med sig politikerna, tycker jag. Det var för abstrakt
för dem.
Mm. Det som jag tror att hon fiskade efter, det var ju den här liksom enorma obalansen. Jag tror att det är så här, undersökningar från Myndigheten för kulturanalys har ju visat att jag tror att 70% av Sveriges yrkesverksamma konstnärer till exempel bor i Stockholm. Så att vi har liksom en professionalisering av kulturen i storstäderna, och sen så har vi då civilsamhället som sköter om kulturen på landsbygden på ideell nivå.
En kul grej som sades i den debatten, det var faktiskt Elisabeth Svantesson. Medan liksom andra pratar om hur ska vi få ut kulturen till landsbygden, så säger Svantesson, ja men det produceras så mycket kultur på landsbygden som inte kommer storstäderna till del.
Ja, det stämmer ju.
Ja, jo. Men det var ändå en skön vändning.
Ja,
eller?
Jo. Och mycket, mycket högkvalitativ kultur.
Mm. Nu måste vi faktiskt avrunda.
Ja, så är det nog. En liten grej till. Här var också ett försök från Gunilla Kinstrand att liksom slänga in en abstraktionsnivå som också helt uppenbart var lite över huvudet. Att känslorna av det förflutna har avvisats av politiken i världens modernaste land. Känslorna av det förflutna. Jag tyckte det var en väldigt fin...
Saknaden av det förflutna också pratade hon om.
Det tyckte jag var en fin... Det var liksom en fin frågeställning. Där slutade debatten och där kanske vi också kan sluta. Därför att jag tror att det ändå är ett slags sentiment som man bör processa som svensk och som är väldigt central just när det kommer till landsbygdspolitik och vilka förväntningar vi har. Särskilt vi som är lite äldre, om man är uppvuxen i Sverige under 50, 60, 70 till och med 80-tal, så har man ett minne av
någonting som inte finns längre.
Någonting som inte finns längre och som man försöker förhålla sig till på något sätt.
Annie Lööf och Mattias Karlsson stod ju båda två och nickade djupt när hon hade den här
utredningen.
De förstod det här.
De förstod det. Mm. Mm. Så är det. Men ska vi tacka för oss för idag?
Vi måste det.
Tiden är slut. Tack för att ni kom och lyssnade.